Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå där ute och hallå Ann.
Hallå Anna-Karin, hur står det till denna söndag?
Nej, men jag är vid gott mod.
Är vid gott mod?
Ja, jag känner mig väldigt laddad för att ha denna lektion tillsammans. Hålla denna lektion tillsammans med dig. Men vi ska ju irritera oss först. Och jag tänker, nu håller jag ordet här. För jag tänker irritera mig direkt.
Du bara kör över mig.
Ja, för den här irritationen ligger så nära i tiden. Det är bara några timmar sedan jag erfjorde den.
Herregud, är det jag som har gjort något?
Nej, men jag åt frukost på ett hotell.
Ja, det gjorde jag också. Mm. Fast mitt möte.
Ja, var det du?
Ja, det var jag som satt där.
Och jag stod och väntade på för att ta lite smör på min tallrik. För det är ju så man gör när man tar smör och bröd.
Det är liksom professionella när det gäller hotellvist.
Ja, man tar en rejäl klick smör och så lägger man den på tallriken. Så är man redo att, så att säga, lägga på sovel och grejer på brödbiten när man sitter vid sin plats. Så gör icke alla. Nej. Utan en hel del tar tillfället i akt och börjar bre smöret på smörgåsen när det står en lång kö efteråt. Det tycker inte jag om.
Det är inte okej.
Det är att stoppa upp flödet och det är att göra fel sak på fel plats. Hur känner du inför den här?
Jag delar den informationen. Jag åt ju då, till skillnad från dig, så åt jag inget bröd i morse.
Jag hade kolhydratdag.
Jag gick snarare på proteinerna. Vilket innebar att jag ställde mig då. Vi är då på det mycket trevliga hotellet Haymarket. Mm. Som har en förstklassig fokus på det, måste jag säga. Och då har de en liten avdelning med det varma. Mm. Och där gick jag, för jag äter allt tillsammans. Alltså jag varierar mellan antingen två stekta ägg eller äggröra. Yeah. Sen till detta har jag lite bacon. Och så deras fantastiska stekta grönsaker och så vita bönor. Jag är mycket målmedveten.
Ja.
Jag går till rätt station. Tar
du vet vad du vill ha.
Vet vad jag vill ha. Strå lite gräslök över och sådär. Men då står där folk som inte är lika professionella på att bo på hotell som du och jag. Som står liksom och lyfter och tittar på allt.
De utvärderar.
Ja, de utvärderar. Ja. Och många av dem, de är också så här. Detta är kanske den sista frukostbuffén i mitt liv. Känslan. Ja. Vilket gör att de rågar tallrikarna. De är lite som, det finns ett café på Österlen som heter Café Annorlunda. Som har funnits sedan 70-talet. Och deras grej är då att de har en kakbuffé där man får äta så mycket man vill.
Det låter underbart.
Ja, det är småkakor bakade på smör och det är olika sorts vetebröd och mjuka kakor. Och dit brukade jag åka med mina barn på sommarloven. Det var liksom sån här given sommarutflykt. Och jag kommer ihåg när vi var där, en av de första gångerna när min yngste son då, han kan ha varit 5-6 år. Och han var ju liksom helt överväldigad av detta. Och då tog han en tallrik. Och han förstod inte att man fick gå mer än en gång.
Nej.
Så han gjorde ju ett berg av sockerkaka, mjuk pepparkaka, kanelbullar,
han hade också lite svårt att beräkna
hur åtgången. Ja, och sen balanserade han ju den här tallriken till bordet.
Ja.
Och sen lyckades han bara äta en tredjedel ungefär. Ja. Och den känslan får jag.
Men var han ju ett barn? Han var ju ett barn.
Detta är vuxna människor. Ja. Och så den här blandningen, så folk, de tar lite äggröra, kanske lite sill och så lite ananas.
Men vi vill ju
påminna. Använd olika tallrikar.
Ja, precis. Och jag tänker så här, om ni nu känner er förvirrade, kära lyssnare, på hur ni ska göra, då kan väl vi rekommendera avsnittet i vår julkalender som handlar om julbord. För där går vi ju igenom lite hur man gör och hur man angriper.
Ja, precis.
Och det är också applicerbart på hotellfrukostar. Men viktigast av allt är ändå, stoppa inte upp kön vid smöret. Bre inte smörgåsen där du står, utan du tar med dig smör till bordet. Rikligt med smör.
Rikligt med smör, så
arrangerar du dina smörgåsar där.
Ja, du bygger ihop dem där då. Och irriterar
Värmen.
Irriterar inte Anna-Karin Wind.
Nej.
Så står och hänger vid kolhydraterna.
Vad har du retat upp dig på särskilt?
Alltså jag slutar aldrig reta mig på folk som skriver statsminister istället för statsminister.
Alltså, med det menar du? De använder det och inte
det. Det heter inte statsminister. Det har aldrig hetat statsminister. Det kommer aldrig heta statsminister.
Menar du vuxna människor som skriver
det? Vuxna människor som skriver detta på sociala medier.
Ja,
det heter statsminister.
Ja, det gör det.
Men det är inte en stad ministern styr över. Det är en stat.
Men detta är vad man inom grammatiken kallar hyperkorrektion. Alltså man tror inte riktigt på örat här, utan man överkorrigerar istället. Till exempel röd, röda, blå, och så tror man att det heter blåda.
Ja, 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 precis. Precis. Jag tänker att det måste finnas som sagt logik i det. Och viss statsminister, det kan låta som ett D.
Ja, men det är det inte.
Det är ett T.
Det är
inte ett D.
Nej, nej. Ja, det är mycket irriterande och det är också förvirrande, kan man ju säga. För man undrar, vem är det? Har Magdalena Andersson också blivit minister i någon stad? Vilken? Jag tänker inte flytta dit.
Nej, då undviker vi den staden, tycker jag. Ja. Vi kan ju inte undvika staten.
Nej, det kan vi fast. Inte. Mm, mm.
Men nu fick vi också lära oss ett lite nytt begrepp. Hyperkorrektion.
Ja.
Det tyckte jag var bra.
Ja,
det var
det
ganska
är...
okänt för mig.
Vi viker ju aldrig från vårt bildande och uppfostrande.
Nej, men det är underbart att du lärde mig detta. Nu känner jag mig som Eliza och så är du Dr. Higgins, som han heter.
Och med det, vi ska ju kasta oss på en annan Dr. Higgins här.
Det ska vi göra. En sån bra övergång du gjorde där.
Ja. Man kan nästan tro att jag jobbar inom public service. Ja, när jag gör såna här övergångar.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men det Dr. Higgins idag går även under namnet Jordan B. Peterson.
Åh, oh, herregud. Mm. Nu måste vi säga genast... Den till kontroversiella Jordan B. Peterson.
Ja,
det är faktiskt ett irritationsämne till.
Ja.
Den här sjukan som finns i media där man ska säga den kontroversiella debattör, den kontroversiella för detta riksdagsledamot. Ja. Alltså det här liksom ding, 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 ding.
Ja,
nu ska alla varningslampor blinka
det betyder, och så vidare. Ja, när man lägger till det, den kontroversiella, det betyder ju egentligen alltid bara en sak, nämligen alla är inte helt eniga om den här personen.
Nej.
Det finns de som tycker om och det finns de som tycker inte om
vederbörande. Men har du någonsin sett någon skriva liksom den kontroversiella Magdalena Andersson?
Den kontroversiella MP-politikern Märta Stenevi.
Den kontroversiella Emma Frans.
Den kontroversiella forskaren Agnes Wold.
Ja, precis. Forskaren.
Nu gjorde han skjutstecken i luften.
Åh, vad det är synd att vi inte... Vi borde ha YouTube-kanal också.
Nej, men kontroversiell är ju ett ord som man använder, eller en etikett man klistrar på dem som ligger lite utanför mainstream.
Då. Ja, och det får man säga att den gode Jordan gör. Ja. Jordan är ju oerhört... Han får ju enormt mycket... Jag skulle säga så här. Om jag skulle lista de 10 mest inflytelserika intellektuella globalt idag så finns Jordan på den listan.
Ja, faktiskt.
Faktiskt.
Och det har han ju byggt upp på rätt så kort tid egentligen.
Ja. För, när gjorde han slog igenom det här klippet på YouTube, eller hur?
Ja, då är det 2016.
Ja, så det är nära i tiden, kan man säga.
Och innan dess, han var väl inte liksom en superdoldis innan, om jag förstår det rätt. Så Jordan B. Peterson är ju professor i psykologi,
precis.
Verksam i universitetet vid Toronto fram till bara för någon vecka sedan. Mm. Och är en ganska välmeriterad forskare och har publicerat många, många vetenskapliga artiklar.
Han många också, peer-reviewade som är viktigt i vår värld.
Han har också bedrivit praktik, alltså haft patienter långt fram i tiden. Så att han har verkligen haft de här spåren öppna. Och han har också var ganska tidig med att lägga ut föreläsningar och så på YouTube innan den här skiftet kom.
Och det, 2016. Precis, och det var inte det första klippet han la ut på YouTube.
Nej.
Som han då slog igen. Utan, men det var det första som fick den här oerhörda genomslagskraften.
Ja,
och man kan väl också säga att Peterson av allt att döma har varit en oerhört omtyckt föreläsare.
Ja,
han har haft många hängivna studenter.
Ja.
Och doktorander och så vidare.
Men och det som han då, liksom skiftet sker med att han kallar då sin liksom video Professor Against Political Correctness.
Precis, precis.
Och tar utgångspunkt i ett lagförslag som går under namnet C-16 som handlar om, menar han då, att nu ska man inte få lov att använda ett pronomen, han eller hon, om någon, om detta går emot hur den personen vill definiera sig eller har ett slags genusuttryck som. Och att detta ska vara en tvingande lag då, där man så att säga kan bli lagfaras om man inte böjer sig för den personens vilja. Och där då Peterson menar att det här är, nu sätter staten, lagen sig över människans språk och möjlighet att tänka och interagera med varandra. Han säger i den där videon också att jag kan mycket väl förlora mitt jobb på att jag gör den här videon, att jag har en
avvikande åsikt och att jag tror att ganska många har avvikande åsikter, men det är mycket få som gör det Jordan B. Peterson gjorde, nämligen också torgförna av vilken åsikt. För att människor är flockor och vi är väldigt medvetna om vad som är okej och vad som inte är okej. Och Jordan B. Peterson är väl en sån person som efter detta har blivit någon och folk säger, men Jordan B. Peterson, han är väl inte okej?
Nej. Nej, och i synnerhet.
Så han tog ju en risk.
Han tog en risk.
Och, ja, vi kan väl säga, vilket både du och jag är förvånade av, för Jordan B. Peterson publicerade en ganska matig text i, vad var det nu han publicerade?
National Post.
Mm. För några en kort tid sedan. Mm. Där han då meddelar att han lämnar sin universitetsanställning. Yeah. Han lämnar alltså universitetet.
Inte för att han är pensionsfärdig så att säga, utan han lämnar den därför att han bedömer att han som en vit manlig professor med de åsikter och med den liksom bagage han nu har, som precis som du sa, en av de mest inflytelserika intellektuella just nu i världen kanske, så har han inte en chans att fortsätta där. Och vad värre är, hans studenter har inte en chans. Alltså bara genom att sammankopplas med honom
så skadas deras möjligheter.
Ja, precis. Och det är ju en alldeles förfärlig utsikt, alltså bild han ger där då. Men som du och jag väl delvis känner igen.
Ja,
och där vi
absolut.
Kan se att det finns absolut strömningar av det slaget här
även
i Sverige.
Även i vårt land. Men det som då, för tyvärr så är jag inte förvånad att han tar det här steget, för det har nu legat liksom i tangentens riktning under ett tag, måste man säga, för han har varit, alltså trots att han är så framgångsrik och så inflytelserik, eller kanske tack vare det, så har han också varit utsatt för enorma förtalskampanjer och så vidare, så det är väl inte helt otippat att han nu väljer att kasta in handduken just där. Men det som jag tycker är oerhört förvånande är att svensk media har inte berört detta överhuvudtaget. Jag har inte sett en enda text om detta.
Nej, och det är ju någonting som har präglat egentligen hela, från det att han blir, slår igenom 16 och framåt. Så jag har hela tiden förvånats över att han aldrig har blivit liksom ett diskussionsämne inom det akademiska fältet heller. Alltså att man inom de liksom ämnesdiscipliner där han attackerar ju humaniora, en del av humaniora, han attackerar genusvetenskap och han är väldigt kritisk till hur lärarutbildningarna, och där finns det också paralleller till vad som har hänt i Sverige eller vårt lands lärarutbildningar och så vidare. Men alltså, det är inte det att man går i polemik ens med honom, utan man ignorerar honom. Han är en icke-person.
Precis. Akademin har ignorerat honom, och den bilden som man har fått av Jordan B. Peterson i svensk offentlighet genom journalistik och kulturskribent och så, det är bilden av en pajas. Därför det är så man har utmålat honom som en person som har mycket märklig diet, som bara äter kött. Man har utmålat honom som misogyn, som moralist, som ultrakonservativ,
som transfob
och så vidare. Och jag måste säga, klimatförnekare är väl det senaste. Ja. Om man har läst Petersons böcker, eller ännu hellre skulle jag vilja säga, för han gör sig faktiskt ännu bättre som föreläsare, så vet man att detta stämmer icke.
Nej.
Och det är oerhört sorgligt att vi har en sån korkad bevakning faktiskt. För istället borde man ju fråga sig, vad är det den här professorn i psykologi säger som engagerar så väldigt många människor? Och framförallt unga män faktiskt.
Ja.
Och unga män är ju en notoriskt svår grupp att nå med sådana här saker, måste jag säga. Därför Peterson, vad tror du? Liksom, om vi inleder ju här lite raljant med den kontroversiella och så, vilket är ett epitet han alltid får, inte bara i Sverige utan överallt. Vad är det som retar upp människor så mycket med det Peterson säger, skulle du säga?
Jag tror att en del är att han är så väldigt tydlig i, han är precis som en av sina regler, han är exakt i talet. Han säger ju det, en av de här reglerna, att du ska vara exakt i vad du, liksom vara precise in your speech. Och det är han, det gör att det här vekheten, vagheten.
Och ändå blir alltså missförstånd.
Men det man kan inte liksom hantera människor som är ganska tydliga på det sättet, därför att då blir det också, om något av det tydliga som sägs inte överensstämmer till punkt och pricka med vad normen är för vad man ska tycka eller vad konsensus är i uppfattningen om vad det vara genusvetenskap eller skolan idag, då är man kontroversiell och då blir man så att säga bortskåpad direkt för det. För jag tycker att en del av det vi har tappat i det offentliga samtalet och också i det intellektuella akademiska samtalet, det är möjligheten att säga Vad gäller Jordan B. Peterson så håller jag mycket med. Jag håller i hög grad med honom i den här frågan. Här tycker jag han har ett antal poänger. Men däremot håller jag absolut inte med honom i frågan om ditten och datten. Alltså att man kan skikta en persons gärning och säga att man i vissa avseenden är överens och andra inte. Den möjligheten finns inte när det gäller honom eller alltså andra så, här, så kallat kontroversiella personer.
Precis, det jag menar liksom när man i Sverige så har man framställt Peterson som en pajas. Och det handlar ju om hans person. Därför man har inte engagerat sig så mycket i att försöka förstå och förmedla vad är den här personen säger, utan istället man måste ju skilja på verk och person också. Jag tror också så här, min bror är disputerad i sociologi. Och
jag, men han är välklädd, hoppas jag.
Ja, det är han faktiskt. Ja. Han är mycket stil, min bror, måste jag säga. Och jag är då disputerad i etik. Och en sån här trätofråga mellan oss som brukar komma upp på julafton och så, det är huruvida en forskare då vid universitet får lov att vara normativ.
Mm-hmm.
För mig är det ju en jättemärklig fråga, därför etiken, alltså etiken är ju till sin essens normativ, och jag tycker det är intressant att angripa ett ämne och sen så liksom inte bara beskriva det, inte bara vara deskriptiv utan faktiskt också vara normativ, att säga att så här gör människor, de borde göra så här. Det tycker jag är intressant, och det var väl det som drev mig när jag fortfarande sysslar med forskning. Medan min bror tycker att det är oakademiskt och fel. Aha. Utan han tycker att forskarens uppgift är bara att beskriva någonting. Och sen så lämnar man den beskrivningen till de som fattar beslut. Det vill säga liksom politiker och makthavare. Han har sysslat mycket med skolforskning. Mm. Och han har ju en poäng såklart.
Ja, det har han.
Och det finns ju liksom, det är klart att sociologi och etik och pedagogik som du sysslar med, det är ju olika discipliner med olika traditioner. Men jag menar att det synsätt som min bror har, det har brett ut sig. Samtidigt som forskningen och forskningsresultaten redan i frågeställningen, skulle jag vilja påstå, ofta idag är normativa.
Ja, precis. Ja.
Det finns en dubbelhet i detta.
Det finns ett stort mått av självbedrägeri.
Ja, och det är där Peterson också blir kontroversiell. Ja. Han säger bara, gör så här, säger han. Och det är väldigt främmande i svensk kontext.
Exakt, och det finns det självbedrägeriet paras ju med en selektiv blindhet i fråga om just att se detta hos sig själv och att helt enkelt blanka ut vissa saker. Och sen tillfölj då, det är det som Jordan B. Peterson har råkat ut för, i synnerhet i Sverige, att man smalar av honom. Man erkänner inte att han har nyanser om man lyssnar på en sån här 2,5 timmes föreläsning eller läser en hel text av honom, så ser man också där nyanserna framträder. Men det är det som, alltså, jag tycker verkligen så här, någon slags lågvattenmärke i den svenska debatten var när han besökte Sverige för några år sedan.
Ja, det var hösten 18, det var valåret där efter valet.
Ja, för då kommer han till Sverige och håller ett par föreläsningar i Stockholm.
Utsålda.
Ja, på ett par minuter bara. Och de hade ju missräknat så att de trodde att de tog en lokal på typ som rymde 800 personer. Eller
det var
något
på Cirkus.
Ja, precis. Men i en liten lokal på Cirkus. Men där då de svenska politiker och debattörer som skulle säga någonting om honom aldrig bemödade sig med att ta del av vad han faktiskt hade skrivit eller sagt eller gjort. Utan man tog någons vantolkning och fulläsning av det. Och sa att han är kvinnofientlig och sådär.
Ja.
Och jag kan säga att jag har faktiskt råkat ut för att vänner till mig, för jag intresserade mig för honom ganska tidigt. Mm. Och följde hans föreläsningsserier. Mm. Och som jag sa tidigare, höll med om sånt och höll inte med om annat.
Nej.
Men bara det faktum att jag delade en text eller en diskussion han hade med Camille Paglia, som vi har talat om här tidigare i podden. Jag delade en sådan text och fick där efter ett påpekande från en vän som jag skulle göra en sak med. Alltså framträda tillsammans med. Och en mycket liksom fräck fråga om hur jag ställde mig till honom. För att X hade då hört att han var homofob och att han var antisemit, inte bara homofob utan också antisemit, och därigenom var jag också misstänkliggjord för att var jag möjligen också detta, eftersom jag intresserade mig för honom. Nu är ju Jordan B. Peterson och inte heller jag varken det ena eller det andra. Men den typen av vulgariserade tolkningar av en människa som ändå har rätt så mycket, många strängar på sin lyra, tycker jag, det är också tecken i tiden på något sätt.
Ja, men det är så där gör man ju med alla eller med många som betraktas som kontroversiella, att det klistras ju på olika epitet och man tillskriver människor uppfattningar och åsikter som de inte har i syfte av att smutsa ner och i syfte att göra den här personen obrörbar. Och många människor är väldigt ängsliga och då vågar inte de dela en länk till en föreläsning av Peterson till exempel. Nej. För att de vill inte bli misstänkliggjorda. Och det är mycket, mycket fult. Om du minns då när Peterson var i Sverige hösten 18 så var han ju med i Skavlan. Mycket minnesvärt tillsammans med Annie Lööf. Och det var ju en riktig jävla tv-kalkyl. Alltså hon gjorde ju bort honom på grundet.
Ja.
Och ändå såg jag liksom hur folk på Twitter tyckte, way to go Annie. Där fick du honom. Mm. Medan hon gjorde ju exakt det som du beskrev. Hon hade ju inte överhuvudtaget lagt ner 2 minuter på att försöka sätta sig in i vad den här kanadensiska professorn faktiskt sa. Utan hon gick på någon slags idé om att han var misogyn. Och satt och pratade om, vad var det hon sa?
Hon talade om sin dotter, att hon ville att hon skulle få välja själv och så vidare.
Glastak. Och hon använde fel begrepp på engelska. Allt var mycket pinsamt.
Ja, det var det. Därför att hon, jag tolkade hennes liksom väl förberedda utspel där. Ja. För att det var det ju. Det var, liksom, det var saker hon hade fått
hon
i sin hand.
Hon har en stab politiska tjänstemän som gav henne talepunkter. De hade inte gjort sitt jobb.
Nej, men där hennes markering handlade mer om att hon skulle visa att hon var feminist. Och att hon var för jämställdhet. Ja. Som en tänkt kontrast till Jordan B. Petersons antifeminism. Och
som då inte finns.
Nej. För vad det kommer sig av den bilden handlar ju om att han också kritiserar genusvetenskap. Ja. Och han kritiserar en del av teoribildningarna inom det som man kallar kritisk teori. Men jag uppfattar inte honom som att han har liksom misogyna föreställningar. Ja. Utan han erkänner ju däremot att det finns alltså psykologiska och biologiska dimensioner som också spelar roll för hur och vilka vi blir.
Precis.
Och det är tabu i Sverige.
Ja, det är det. Och samtidigt skulle jag faktiskt vilja drista mig till att säga att jag tycker att just detta, att förneka att det finns psykologiska och biologiska skillnader mellan män och kvinnor, det tycker jag är misogynt.
Ja, precis. Faktiskt. Ja, eftersom att det blir då, jag menar det finns ju...
Om vi inte erkänner att det finns skillnader så kan vi inte heller agera kompensatoriskt, det vill säga att faktiskt försöka utradera de skillnaderna på olika sätt. Och jag menar att säga att det finns skillnader mellan könen är ju inte detsamma som att ditt kön determinerar vad du ska göra.
Nej.
Utan,
eller hur vi ska inrätta samhället.
För problemet är ju om ditt kön determinerar hur samhället ska se ut eller vad du har för möjligheter. Men att erkänna att det faktiskt finns vissa skillnader, det är ju rimligt. För det som Peterson tog upp också i det här samtalet med Annie Lööf, det var ju den här, vad heter den här paradoxen?
Jämställdhetsparadoxen.
Att ju mer jämställt ett samhälle är, desto mer stereotypa val tenderar män och kvinnor att göra. Ja. Så i samhälle där män och kvinnor faktiskt är fria att göra egna val, så väljer ändå många kvinnor stereotypt kvinnliga
vårdyrken. Pedagogiska yrken.
Exakt. Ja. Och det där ville inte Annie Lööf riktigt lyssna på.
Nej.
Utan hon ville minsann att hennes dotter skulle veta att hon kunde bli statsminister, inte stadsminister.
Nej, precis. Nej, men det är, som du säger, det är antifeministiskt att förneka detta. Det ligger ju också i att vi skiljer ju oss åt lite män och kvinnor vad gäller vilka sjukdomar vi tenderar att få och vilka symptom, hur symptombilden ser ut för de olika tillstånden. Och skulle vi hävda att kön bara är en social konstruktion så förnekar vi då... Alltså,
då skulle vi missa mycket av det.
Ja, den medicinska forskningen som måste utforska hur de här skillnaderna ter sig. Precis som det är viktigt att beforska hur sjukvårdspersonal tenderar att möta kvinnor och män på olika vis. Så där får man ju liksom in genusdimensionen in i det.
Av midjan så smal, så att råa jag.
När kom du i kontakt med honom?
Alltså jag såg ju den här, för det här klippet cirkulerade väldigt, det här Professor Against Political Correctness. Så det såg jag. Och kände väl igen mig lite grann. Då var jag ju fortfarande kvar på universitetet och hade börjat en ganska ojämn kamp, måste jag säga, som ju inte slutade väl. Men sen så jag fastnade aldrig för honom, så jag läste inte Peterson förrän han kom till Sverige. Och han kom ju, det just det som vi pratar om nu, hösten 18. Därför det är nämligen så att det förlag som jag gör ut böcker på, Mondial, ger också ut
Peterson
på svenska. Och det var så intressant, för min förläggare berättade då att när det var... Alltså de här stora bokkontrakten säljs på bokmässor i London och Frankfurt och så vidare. Men de svenska förlagen var inte så intresserade.
Nej.
Så att, jag tror att
Mondial... Det är väl en förläggning av det vi talar om innan, att man förnekar.
Och det här är ju ändå en av de alltså författare som säljer mest i hela världen. Men svenska förlag var inte intresserade, så Mondial, jag tror att de gjorde en ganska bra affär där. Och i samband med att hans bok kom på svenska då, så kom han ju hit. Och då fick jag faktiskt 2 fribiljetter till
cirkus. Oj, jag skulle köpa mina själv.
Ja, så jag var där och lyssnade. Och då blev jag, först blev jag så fascinerad. Jag har själv ägnat mig rätt mycket åt föreläsningar. Jag turnerade med en stand-up filosofi och så vidare. Och då är det ju ofta, alla kulturevenemang är ju faktiskt ofta dominerat av kvinnor. Men på cirkus den kvällen med Jordan B. Peterson, så var jag och min väninna Jenny som jag hade med mig. Vi var i en kraftig minoritet där. Därför jag skulle säga att 85, kanske 90% av alla de som satt där var män. Och det var ganska unga män.
Ja.
Och det är ju en publik som sällan är intresserad av att komma och lyssna på
2 timmars
föreläsning
av en professor psykologi.
Ja. Och det tyckte jag var så fascinerande. Och sen blev jag också både liksom imponerad och provocerad på ett positivt sätt. Och liksom intellektuellt stimulerad av den föreläsning och det efterföljande samtalet, tror jag han har med sig Dave Rubin.
Ja, precis.
För att det... Som han höll där.
Ja.
Och den kvällen jag var där så lanserade han, eller talade utifrån regel nummer 13,
ja,
som inte fanns i hans 12 regler, mm, som då handlar om hur man får ett äktenskap att fungera under en längre tid. Mm. Och det tyckte jag var, det var intressant att tänka. Mm. Så där blev jag väl intresserad av honom, och framförallt så blev jag väldigt förbryllad när jag sen läste recensionerna.
Ja, för det för att han bara hyllade monogami.
Ja, och det var inte alls det han,
nej,
sa.
Precis.
Nej. Det var ju oerhört märkligt. Så då skrev jag en liten text om, alltså, hur jag uppfattade det han sa. Som jag tyckte var väldigt rimligt. Att han erkände att det är svårt att leva tillsammans. Ja. Och han är inte på något sätt emot skilsmässa. Så han säger att ibland,
nej, är det nödvändigt. Det, finns. Det är den lösningen som gynnar. Som, ja, är vägen.
Men det är också så att, ja, du måste också förstå att det är svårt att leva i tvåsamhet. Ja. Och då får vi försöka, liksom, då hade han 3 olika modeller. Vill vi då leva i tyranni, det vill säga att den ena bestämmer allt, eller ska vi försöka tänka oss att förhandlingsmodell, och han förordade ju förhandlingsmodellen och så vidare. Så jag tyckte det var tänkvärt intressant.
Ja, precis. Nej, men det är ju det som har slagit mig, men jag var och lyssnade en av de där kvällarna också, och jag har ju sett många av hans, och lyssnat på många av hans samtal, de publika framträdanden och så. Och det som slår mig, även om hans kvalitet eller hans liksom prat kan variera i hur vida det slår an någonting hos mig eller inte, men han är alltid så närvarande i kontakten när publiken får ställa frågor. Han tar varje fråga på enormt stort
allvar. Ja.
Och det uppfattar jag också i de här liksom korta publikkontakterna, ja, när man tackar för föreställningen eller man får lov att skaka hand eller ta en bild med personen och så, där han har mycket höga krav på sig själv att vara närvarande och se den människa som möter honom. Och det är vi nästan ovana vid. Jag tror att det är det som kan skrämma folk också med honom. Att han har en slags ett allvar i sig, ja, i det han talar om och i hur han,
ja, det är sant,
ser på sig själv också. Men det som jag måste säga att när jag läste om, för att han var ju nere för räkning här under en period. Han, ja, blev
hans hustru... Efter den världsturnén 18, för då, ja, turnerade han runt hela världen.
Ja.
Hans hustru var väldigt sjuk i cancer.
Ja. Och han själv...
Sen blev han själv...
beroende av olika preparat. Och sen blev han, ja, sjuk i covid och så vidare. Precis. Det har varit olika turer där. Men, och det som var ganska så osmickrande för hur de här liksom belackarna eller kritikerna då tog det. Då handlade det ju om att här har vi liksom självhjälpsgurun. Som inte
som ens kan hjälpa sig själv.
Nej, och där man nästan njöt av detta att han var inlagd på någon klinik i Ryssland, ja, när han var låg för avgiftning, ja, och så vidare. Men jag måste säga att jag trodde aldrig att han skulle komma tillbaka.
Nej, det trodde inte jag heller, för det såg väldigt illa ut där ett tag.
Mm.
Och som jag förstod det så hade han ju under en period, en mycket lång period av omänsklig stress och press. När hans hustru var svårt sjuk, i princip döende.
Ja.
Och han var hatad av 100,000-tals människor runt om i världen, samtidigt som väldigt många människor sökte hans hjälp och stöd. Och som du säger så är min uppfattning också att han verkligen lägger sig vinn om att försöka möta människor, vilket ju tar väldigt mycket kraft.
Ja.
Då började han äta ångestdämpande, som jag förstod det, benzodiazepin, om jag inte har helt fel. Jag har själv haft ett sånt beroende. Och det var ett helvete att sluta med benzodiazepiner. Jag åt mycket benzodiazepiner under en period när jag också hade 3 barn hemma, jobbade jättemycket, reste mycket. Men till slut insåg jag liksom att jag känner inte någonting längre. Nej. Och det är ju därför man tar de här pillerna, för att allting blir mjukt, ja, och allting blir ganska likgiltigt. Men det är ju enormt beroendeframkallande. Mm. Och hos Peterson tycks ju detta ha gått mycket, mycket längre än hos mig. Eftersom han var tvungen att läggas in och sen fick han dessutom covid och så vidare. Mm. Så jag, plus att jag också menar, både du och jag har ju varit utsatta för olika former av drev och förtal i offentligheten och sådär. Och det tär på en, ja, människa. Mm. Och det han har varit utsatt för, det är ju av gigantiska mått.
Ja, för det är,
så alltså, att han fortfarande står upp, det tycker jag är rätt fascinerande.
Ja, precis. Jag menar, det finns ju rätt många av hans liksom föreläsningar och offentliga framträdanden som kantas av att folk gör demonstrationer utanför, akademiker demonstrerar, ja, ja, de försöker bryta sig in. Ja, ja. Jag minns en föreläsning jag lyssnade på där det under en stor del, det var en så skakande upplevelse, därför under större delen av hans prat så hör man hur det slamrar och slår på fönster, ja, och dörrar. Och då är det aktivister som står utanför, de rättrogna står, mm, utanför. De ska liksom de ska tysta honom, ja, utkräva, ja, liksom skipa rättvisa där genom att plocka bort honom, mm, från podiet. Men han fortsätter att tala. Och då tänker jag tillbaka till det vi talade om innan, att det handlar ju inte alltid om han har 100% rätt, nej, eller om man håller med honom om det han säger, utan den här oginheten, alltså viljan att tysta någon som säger någonting emot det som är det liksom konsensus och det gängse. Det är en sån sjukt obehaglig drift hos människor som har blivit legitim att uttrycka.
Ja, för du vet liksom de här som står och bankar utanför, de tycker att de försvarar demokrati och, ja, yttrandefriheten, men det är ju de som snävar in den. Jag har aldrig varit med om att någon har stått och bankat utanför dörren när jag föreläst, men jag har varit med om många, många gånger när jag skulle besöka en kommun eller en församling eller ett bibliotek, att människor har protesterat genom att skriva insändare till den lokala tidningen, genom att kontakta arrangören eller genom att skriva förklänande och med på arrangörens Facebook-sida, ja, till, ja, exempel. Och då har
det är
förfärligt. Mm. Och det har ju aldrig varit så att någon har skickat en text som jag har skrivit eller citerat mig, att det här har hon sagt, därför kan det inte bli, utan det har bara varit så, hon är så här och så här och så här. Ja. Mm. Och ni kan inte använda skattepengar till detta och så vidare. Mm. Och det är förfärligt. Jag menar så, jag och du är mycket intresserade av diskussion och debatt. Jag lyssnar gärna på andras argument och försöker bemöta dem så gott jag kan. Mm. Men att tysta en människa, jag kan inte förstå det. Det är ju samma med, jag uppfattar också Peterson, jag måste erkänna att, eller tillstå att det roade mig att se hans faktiskt förbluffade min i den här tv-intervjun med Annie Lööf. Där får han titta på en ungefär som, är detta en partiledare för ett av Sveriges största? Han så liksom vänligt förbluffat och lite överseende ut. Men han bemödade sig om att svara henne. Han lyssnade ju på henne. Jag tror, om jag får utveckla det lite, att en av de saker som provocerar människor mest med Peterson och som har gjort honom kontroversiell, det är att han betonar individens ansvar för
steget. Ja, precis. Ja. Och plikt. Det är plikt och ansvar finns ju väldigt tydligt.
Och i en svensk kontext är det oerhört känsligt att säga att människor har ansvar för sitt eget liv. Därför i en svensk kontext så ömkar vi människor. Mm. Människor är offer. Jag är inte vi som är vit medelklass, vi är aldrig offer för någonting liksom. Men det är det som är ingångspunkten, att om någonting har gått fel i en människas liv så säger vi inte så, du har gjort dåliga val. Utan då säger jag så, ja, du hade en tråkig uppväxt.
Det var strukturen.
Ja, du växte upp i ett socioekonomiskt svagt område. Och då bortser man från det faktum att majoriteten av alla människor som växer upp i socioekonomiskt svaga områden eller i en destruktiv hemmiljö, de blir inte förövare. De blir inte kriminella. De blir inte självmissbrukare. Så någonstans har ju individen ett utrymme att fatta egna beslut, göra egna val, ta kommandot över sitt eget liv. Och det är exakt det Peterson säger.
Precis. Och han understryker ju också att man ska försöka flytta gränsen för vad man mäktar med. Alltså det vill säga, du gör vad du klarar
pressa
av idag.
Pressa
dig själv att göra ännu mer nästa. Ja. Och han citerar ju ofta Bibeln. Bara det är ju också är ju helt fel att göra i Sverige. Dels är ju, förstår folk inte riktigt vad liknelsen eller citatet innebär. Men sen är det också då att man så att säga visar sin religiösa hemmahörighet. Det är också känsligt. I synnerhet om det då är kristendomen det handlar om. Men det jag håller med dig om det, och det finns någonstans där han liksom talar om att du ska se dig omkring och titta på den största, hitta den sten som är liksom den största du kan bära, den tyngsta du klarar av att bära, gå bort och lyft upp den och gör det. Pressa dig själv att göra detta. Och det är ju, i det ligger ju också att varje människa kan göra skillnad. Alltså inte, att inte stanna vid och tänka att vad gör det, vad spelar det för roll om jag opponerar mig mot detta? Det är så många som är emot, det är så många som kommer att säga att jag har fel. Och Petersons budskap är ju att du måste säga någonting också. Använd din röst, påverka, förändra. Och det tycker jag är liksom essensen i det här brevet han skrev i,
som vi inledde med att prata om,
National Post. Att där han frågar alla akademiker, han frågar alla professorer, han frågar de konstnärer som också böjer sig för att vi inte får lov att säga vissa saker. Vi måste liksom förstå och se världen utifrån ett visst teoretiskt perspektiv. Han säger till oss alla, varför protesterar ni inte? Varför säger ni inte ifrån? Och det undrar jag väldigt ofta själv också. Varför är det inte fler som vänder sig emot den här liksom doktrinen eller dogmatiska teoribildningarna som har kopplat greppet om så många delar av samhället?
Det är sorgligt, och jag tänker också att jag uppfattar det väldigt lite det han säger som jag uppfattar som kontroversiellt. Jag tänker liksom det du beskrev här med liksom leta upp den här stenen och så. Det är ju ett pedagogiskt anslag naturligtvis som jag... När jag undervisade så hade jag ofta studenter som sade sig lida av social fobi till exempel. Och jag undervisade ju i religionsvetenskap, teologi, och det innebar att mina studenter skulle ju ofta bli präster eller lärare. Och då blev jag alltid lite förvånad när någon kom och sa att jag har social fobi, och så visade de kanske ett sjukintyg. Så jag kan inte göra den här muntliga redovisningen inför resten av klassen. Och då sa jag liksom, jo men du ska ju bli lärare. Ja. Då måste du ju stå, du måste ju klara av att...
Du måste pressa dig och göra...
Ja, så sa jag, så kan vi göra så här att imorgon så räcker du upp handen en gång och säger en sak. Och sen nästa vecka, så att jag liksom la tillsammans med studenten upp en liten plan. Och det är samma sak, man tar den tyngsta stenen man kan bära idag och sen nästa dag tar man en som är lite tyngre.
Precis, ja.
Medan jag såg att många av mina kollegor sa så, ja nej, men då slipper du det momentet naturligtvis.
Ja. Nej, det är
så hjälper man inte människor.
Ja, nej, precis.
Och så uppfattar jag Petersons budskap att han lyssnar på människor och säger att ja, jag hör att du har ett problem. Låt oss lösa detta.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Och han säger också vikten av att ändra sitt liv i det lilla. För det är en sån sak som han har blivit mycket hånad för i Sverige, här, att han faktiskt uppmanar människor att bära säng. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt.
Ja, men så blir det lite sådär, men bädda sängen, det är inte alltid bra att göra det. Då borde det ju kvalster och sånt där. Men han menade ju bildligt.
Agnes Wolls input.
Han menar ju detta med att bädda sängen eller städa ditt rum. Det handlar ju om att ha ordning i det som omger
dig, i det lilla. Och då kan du ha ordning i det större också. Och det har ju faktiskt du och jag skrivit en förtjänstfull debattartikel. Mm. Lite samma tema. Mm. I Sverige så har ju en tid nu debatterats. Det började med liksom någon slags rätt banal debatt om klädkoder i en av de stora friskolekoncernerna. Och sen så gick det över, kan man väl säga, en debatt om ordningsregler generellt. Och där knöt vi vår artikel an till den här Broken Windows-teorin. Som var väldigt framgångsrik i brottsbekämpningen i New York. Där man helt enkelt började med att beivra små förseelser som klotter. Och man bytte ut rutor som var söndriga och man hade synliga poliser och sådär. Ja. Och det gjorde ju att när man slog ner på de här små sakerna så ökade känslan av att regler efterlevs och det finns en trygg kontext här. Och då vågade sig mer trygg, alltså fler icke-kriminella människor ner i till exempel tunnelbanan som man undvek för att det var liksom så.
Så det blev farligt. En mix, det blev en blandning.
Precis,
det blev
och då ökade ju tryggheten av sig själv. Och där drev vi paralleller till ordningsregler i skolan. Och vi kan dra paralleller till Petersons uppmaning att faktiskt liksom bädda sängen, sköta sitt yttre och så vidare. Därför när man har det här grundläggande så är det mycket lättare att ta ordning på allt annat också. Vi måste skapa en ram av ordning på något
precis.
Vis.
Och det, men han, det, där är han ju, liksom, det är det som är hans grej i att han blir så brett omtyckt, lyssnad på och läst, nämligen att han klarar ut och formulera ganska svåra saker på ett nästan banalt vis, va? Alltså bädda din säng eller stå upp rakt och håll tillbaka dina axlar för att då får du en kroppshållning som kommer att liksom hjälpa dig när du går in i nya situationer. Ja. Det påverkar hela din...
Det påverkar liksom, ditt självförtroende.
Ja. Men också, där man också då den här ytan av en banal formulering, ja, den vänder man då mot honom och säger att han är bara banal. Allt handlar om att bädda sängen eller på hur man står. Eller hur, och sen så använder han liknelser som inte passar de som läser då. Och som inte förstår hur han... tråden, han liksom, hur han fördjupar detta i resonemanget. Men jag måste nog säga ändå att de här självhjälpsreglerna, det är kanske inte de som har primärt fångat mig, utan det, för mig har det handlat om att han har förmått och vågat att vända en kritisk blick mot det akademiska fältet och mot de akademiska fält där jag själv har varit verksam. Ja. Och föra fram en rätt vass kritik. Och dra den kritiken så långt att han säger att om det här fortgår, om inte fler ställer kritiska frågor kring detta och vänder sig emot den politiseringen, så kommer vi att förlora de här institutionerna. De kommer inte längre att tjäna vetenskapen, de kommer inte längre att vara en del av det öppna demokratiska samhället på det sättet som vi känner dem. Och det var liksom i det han slog an någonting hos mig, verkligen.
Jo, men det förstår jag. Och i den här texten som vi har pratat om nu ett par gånger i, vad det nu heter, National
Post.
Post, precis. Så använder han sig av begreppet DIE.
Mm.
Diversity, Inclusivity och Equity, va?
Precis.
Som han menar genomsyrar allt på ett ganska olyckligt sätt. För det du beskriver, det är ju hur de här begreppen med mångfald, jämlikhet och inklusivitet har liksom blivit överordnat allt annat i den akademiska miljön. Men i den här texten så menar han också att vi ser ju detta i Hollywoodproduktioner, i tv-serier.
Konstskapande.
Överallt. Mm. Att det överordnade är hela tiden att verka för att mångfalden och inklusiviteten och jämställdheten ska öka. Och nu kanske liksom ni som lyssnar tänker, ja, men det kan väl inte vara dåligt. Jo, det kan det faktiskt. Därför det är ju då en specifik tolkning av vad mångfald är som styr
det. Det är de här synliga
attributen. Ja, därför mångfald är ju aldrig att det ska finnas en mångfald av åsikter till exempel. Därför jag skulle säga så att public service arbetar ju också efter de här tre begreppen. Men mångfalden där är ju sällan att deras journalister representerar... olika liksom, ideologiska uppfattningar. Och det är liksom en väldigt banal form av mångfald.
De har ju det här begreppet mångfaldskompetens.
Ja, och det är att man då ska ha en annan hud för att man ska komma, är man blå liksom, som blir direkt inkvoterad. Mm. Inte om du är politiskt blå, men om du skulle råka vara blå.
Mm. Mm.
Det är ju oerhört få som är det.
Ja.
Men de behöver ju också representera sig på
mångfald,
tänker jag. Och det tycker jag är en diskussion. Den här diskussionen borde vi ha haft för länge sedan och på största allvar fundera, vad vill vi ha det så här? Ja. Vad är det vi förlorar i detta?
Precis, och det är ju där han vänder på det och säger, ni kallar det diversitet eller mångfald och inkludering, men i praktiken blir det motsatsen. Det blir att man smalnar av och att man är exkluderande istället. Yeah. Och det kan man ju ganska lätt leda i bevis genom att titta på vilka filmer som produceras, vilka filmer som får stöd och hur de är så att säga rollsatta. Och titta på reklamen, vilka typer av ansikten som numera, eller vilka kroppar för att använda det begreppet då, som är överrepresenterade där. Därför att man söker den här så kallade mångfaldspoängen, men det blir bara enfald av det.
Ja, och det blir ju också tråkigt. Alltså, tänk Hollywoodproduktioner och alla de här liksom nyfilmat sen av Marvel, liksom superheroes, när alla plötsligt ska vara kvinnor och allt vad de nu ska vara.
Ja, just det.
Och enligt envisa rykte så kommer nästa James Bond vara en kvinna.
Ja. Och häromdagen var det en nyhet att en ny produktion av Snövit och de sju dvärgarna, att det var då ett problem därför att de gör ju en stereotyp bild av dvärgar.
Att de är korta med dem.
De är korta,
de är
också långa. Fantasifigurer i denna saga.
Där är de faktiskt fantasifigurer. Ja. De är som såna här enhörningar.
Ja. Butter och Toker och de lever inte i en liten stuga i skogen i verkligheten.
Alltså, hur ska jag leva med denna kunskap?
Du är så gammal nu, så jag berättade för dig.
Ja, okej. Okay. Tomten finns inte heller.
Men det tycker jag också är en del. Nu har vi ska väl komma in lite på någon kritik mot honom också, men vi har hyllat honom delvis här nu på ett ändå nyanserat vis, tycker jag. Men det som jag tycker han gör på ett sätt som få andra idag klarar av, det är ju att han läser de klassiska myterna, sagorna, eller han tittar på vår tids sagor eller vår tids disneyfiering av de klassiska sagorna, och så här leder han dessa till klassiska myter och hjältefigurer, och alltså han gör ju han är ju mycket jungiansk i sin precis. Liksom vad ska man säga, teoretiska hemmahörighet, och det att göra den typen av läsningar av de här klassiska berättelserna, det har vi ju tappat. Litteraturvetenskapen har ju i mycket hög grad tappat det, därför att istället så är det då att du ska läsa klassiska verk med en avkolonialiserande blick.
Precis.
Eller en normkritisk blick eller en intersektionell förståelse, vilket gör att du kan aldrig söka berättelsens kärna längre. Nej. Och vad den säger om människan.
Precis, precis.
Det är helt borta. Och där tycker jag att vi, där förnekar vi ju litteraturhistorien.
Ja, och vi förnekar också människans behov av ett gemensamt narrativ. Och det är ju rätt så grundläggande i den jungianska psykologin. Att man använder sig av de här urmyterna, man använder sig av någon slags kollektivt undermedvetet eller en kollektiv fata, bör man väl kalla det. Och det är ju också ett starkt stråk i... När jag började studera etik på 90-talet, då fanns det en stark strävan att finna liksom någon slags universell och global etik som kunde vara överstatlig och som kunde... på något vis förena olika kulturer. Och då hade vi bland annat Stanley Hauers. Och Hauers, han betonade verkligen berättelsens betydelse för människans förståelse av sin existens. Och han intresserar sig också för de här myterna, alltså de bibliska berättelsernas budskap, alltså moraliska budskap. Och då menar jag inte i någon banal mening, utan alltså på djupet verkligen. För att om man angriper de bibliska texterna så är det väldigt få teologer, exegeter, systematiskt som idag ställer frågan hur gick det här till?
Mm, mm.
Därför det är inte det som de bibliska berättelserna beskriver. Liksom. Det är väldigt få som är bokstavstroende, det är meningen man tror att världen skapas på 7 dagar. Utan istället så är frågan liksom, varför? Alltså, varför finns vi här? Ja, vad säger berättelsen? Och varför finns vi här? Mm. Och det är ju det snarare som de bibliska berättelserna försöker förklara. Vi finns där för att ha ett uppdrag.
Ja, ja.
Så här kan vi leva våra liv och så vidare. Mm. Så det finns en ynkedom i detta, måste jag säga. Ja. Att man inte kan förstå detta rätt så basala fakta.
Om det nu är så att någon av våra lyssnare är helt liksom rudis på Jordan B. Peterson, så skulle jag rekommendera att man letar upp den typen av föreläsningar på YouTube och följer med där, därför att det öppnar upp ett annat sätt att förstå de klassiska verken och
absolut.
Hjälteberättelserna och antihjälteberättelserna för den delen också.
Ja, behov av hjältar och av antihjältar, vad berättar det om oss själva?
Modersuppror, fadersuppror,
allt alltså det klassiska.
Det söker han på ett skickligt vis, och det roliga där är ju att han har ju ägnat mycket tid åt att kritisera postmodernismen. Mm. Där kan jag tycka att han är väldigt slängig när han gör det.
Ja, för vi måste komma in här nu på sluttampen om lite kritik, och det kan jag hålla med om också. Det är en ganska banal kritik av postmodernismen. Jag tycker också att det är inte helt rättvisande att betrakta postmodernismen som är en ideologi.
En rörelse. Nej, det är fel.
Där är han slarv.
Men min poäng var att han använder sig av en del av de postmoderna teoribildningarnas tolkningsverktyg när han går på de här klassiska verken.
Ja.
Han gör ju en form av liksom makt- och diskursanalys. Och det är det som är poängen med att man kan inte i en handvändning avfärda
en hel ideologi.
Utan den erbjuder ju oss verktyg som vi kan använda med liksom förnuft och bildning som han har, och då fungerar de väl, och då tjänar de både liksom, då tillför de någonting i tolkningen. Jag kan också tycka att hans brister ligger lite i att han, alltså jag förstår att det finns en väldig frestelse när alla dörrar öppnar sig och alla vill att du ska uttala dig om allt möjligt, att man plötsligt blir också expert på allting.
Ja,
och att man lite låter sitt vetenskapliga kapital plötsligt gälla inom alla områden och i alla alltså samhällsfrågor.
Han har väl gjort en liten Agnes Wold Emma Frans grej, kan vi väl säga, för att förknippa det.
Eller så är det de som försöker göra det han gör.
Ja,
det
jag vet tänker jag. Joe Rogan heter väl den här YouTube eller Spotify-giganten.
Ja.
Som Neil Young för övrigt vill kansla. Men jag tror att Spotify tjänar mer pengar på Rogan än Neil Young. Så det blir inte så mycket med det. Men i alla fall, nu ganska nyligen så gästade ju då Jordan B. Peterson Joe Rogans podd. Och då hamnade han i en lite trasig diskussion om klimatet. Som ju inte är hans gebit.
Nej, han har ju, om jag förstår det rätt, så har han gjort en del inom det som gör att han nu kan uttala sig i viss utsträckning. Men problemet är ju i den tiden vi lever. Mm. Att Folk kommer att bryta ut då två repliker, två snabba replikväxlingar som blir dekontextualiserade och så säger man, här säger han,
ja,
och då blir han plötsligt en klimatförnekare istället. Men Joe Rogans liksom varumärke är ju att han har de här extremt långa samtalen. Och du och jag sitter och pratar, då gör vi liksom en timme eller något sånt där. Och det är ju, ju längre du talar desto mer ökar ju risken att du gör förr eller senare ett klavertramp eller man, att man får någon fakta fel.
Om man har väldigt långa resonemang så är de här resonemangen, de kan ju också vara liksom i sig motsägelsefulla för att man ska göra en poäng av någonting. Och då kan man ju givetvis, om man är riktigt jävla illvillig, klippa ut någonting av just detta. Men det är väl en liten kritik som vi kan ha mot Peterson, att han ska ni motstå frestelsen att framstå som expert inom alla områden.
Och han är inte, ingen är ett universalgeni.
Nej, det har vi inte haft en Michelangelo.
Eller Leonardo da Vinci.
Ja,
de kommer inte så ofta, men konstigt nog kom de ju rätt nära varandra i tid där ändå.
Menar du nu, när jag föddes 1970 och du 1976?
Jag tänkte på Michelangelo och da Vinci.
Den skånska myllan.
Ja, nej, men den är mycket gynnsam för universalgenier.
Jag tror det. Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag tror det är dags att knyta ihop säcken här.
Ja, och då tänker jag att vi gör det. Har du någon sån här favorit av hans regler eller sentenser och så vidare? Har du någon sån här favorit som du, den där satte han huvudet på sitt biken?
Nej, men faktum är att i hans, den boken som kom på svenska nu, det var nog förra året. Vad heter den nu? Beyond Chaos.
Beyond Order.
Så var det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter på svenska. Men när den kom på svenska så läste jag den. Och då var det faktiskt en pass som jag sen bad min man läsa. Därför det var en diskussion vi hade om vårt äktenskap. Och där Erik inte riktigt förstod vad jag var ute efter. Men Peterson lyckades formulera det bättre än jag. För att jag har liksom tjatat om att jag tror att för att få ett äktenskap eller en relation att hålla och fungera så behöver man gemensamma planer. Därför att det är också ett sätt att säga att det här håller över tid och vi möter framtiden tillsammans. Och en gemensam plan kan ju vara allt ifrån liksom att jag vet inte, man planerar att man ska måla om där hemma till att man kanske vill bli ekonomiskt oberoende innan 65, alltså vad som helst. Men jag tror att ett par, en kärleksrelation, men jag tror också vänskapsrelationer mår bra av det, att man har ett gemensamt mål att sträva efter. Och detta formulerar Peterson väldigt väl i den här boken. Och det blev väldigt liksom, det blev väldigt förlösande i mitt och min mans diskussion, måste jag säga. Det
tycker
jag. Det var bra. Och vad har du för favorit?
Jag har en av hans regler i den första 12 rules for life, heter den, va? Där regeln lyder ungefär så här: behandla dig själv som någon du har ansvar att hjälpa.
Det är mycket bra.
Ja, apropå vad vi pratade om innan om att han betonar ansvar och så. Men i det ligger ju också att vi kan väldigt sträcka vår välvilja och vår hjälpsamhet till att råda andra och göra olika saker och säga att det där är inte bra för dig. Du måste ta dina mediciner eller du måste gå till jobbet eller vad det nu är, om man hjälper till att bibringa vännernas liv ordning. Men jag har samma ansvar för mig själv. Och jag bör ibland avsluta saker eller tacka nej till saker om det är så att det inte hjälper mig. Jag ska tycka om mig själv så till den grad. Ja, och jag har faktiskt i några fall smockat den här formuleringen i facet på folk som har velat nyttja mig på ett sätt utan att så att säga löna mig eller betala mig och ge mig rimligt med vad ska man säga, värdesätta den kompetensen jag skulle bidra med i sammanhanget. Och så säger jag, har ansvar för att hjälpa mig själv och därför tycker jag att jag tackar nej. Därför säger jag nej till detta.
Ja, men jag tänker faktiskt då i relation till olika livssituationer att då funderar jag så, om jag vore min egen bästa väninna, vad skulle jag då råda mig till nu? Och det har hjälpt mig, för jag har en olycklig förmåga att hamna i relationer, både vänskapliga och andra, med människor som inte beter sig väl mot mig. Jag har någon sån här liksom Sonja Marmeladova-gen, att jag tror att jag ska liksom hela trasiga människor, vilket nästan alltid slutar med att jag själv blir mer skadad. Och då brukar jag fråga mig, men om jag nu var min egen bästa väninna, vad skulle jag råda mig själv att göra? Och det har hjälpt mig att bryta mig loss och den sortens destruktiva och ibland totalt dränerande relationer. Faktiskt. Så det är ett väldigt gott råd av Jordan B. Peterson.
Och med de kloka orden som vi lånade ifrån Jordan Bitbit och sånt. Så och vi hoppas att vi skulle gärna gästa din podcast, kan vi väl också säga, för vi utgår från att han,
om du lyssnar på, om du förstår svenska,
så bjud in oss.
Ja, gör det. Vi kommer direkt och vi bjuder på kött. Och kanske smör. Ja.
Men du och jag träffas nästa söndag igen.
Ja, det gör vi. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.
Hej hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?